God morgon, god morgon. Säger vi från ett vitt och vintrigt Stockholm. Här inne sitter vi. Ny snö har fallit över huvudstaden och ett nytt år hälsar vi er välkomna till också. Och för egen del, när jag tog mig till jobbet så såg jag ett antal människor, två om jag ska vara korrekt, som faktiskt skidade hit från förorten någonstans. Det var ganska häftigt att se. Och en av dem tror jag kommer få lite kämpigt, för att han skidade på ganska bra på en gångväg, men bara 100 meter framför honom så åkte en sån här salt- och sopbil. Så jag hoppas att han inte tog sina bästa skidpar till jobbet. Ludvig Svan, hej och god morgon.
God morgon, god morgon.
Anna-Karin Strömstedt.
Nej, jag tycker det är kul att se bilder framför mig där Ludde någon gång kommer att ta skidorna till jobbet.
Ja, det var ju faktiskt min första fråga till dig. Hade du inga planer på att skida till jobbet idag?
Man hann ju tänka tanken när pendeltåget var inställt, men det blev taxi den här gången.
Ja. Och du kom igår, Anna-Karin, från Norge.
Ja.
Hur är det med, ser det ut så här i Oslo också?
Nej, det gör ju inte det. Det är ganska dåligt med snö ändå. Alltså, eller 10 centimeter. Vi kör på konstsnö 900 meter, så att det är fullt kaos.
Ja, uppe i Holmenkollen också.
Ja. Ja. Så det är, här är det ju riktigt, riktigt fint. Mm. Kul för stockholmarna som kan ge sig ut och åka skidor, de som vill det.
Ja, de som vill. Jag ska ut åka imorgon.
Ja.
Två personer här, Ludvig och Anna-Karin, som stod för två mäktiga insatser under touren.
Vilken intervju tänkte du på?
Jag tänkte monsterklättringen i backen, du testade på den.
Det gjorde jag.
Vi ska prata mer om det sen. Och Anna-Karin i största allmänhet som tränade minst två pass varje dag. Ibland tre, tror jag.
Nej, det blev aldrig tre.
Nej, men det var två varje dag.
Herregud.
Nej, men det blev det några gånger. Först, det var ju löpning på morgonen då. Jag och Johan och Theodor var ute och sprang ofta på morgonen.
Jo, tack.
Tidigt.
Ja.
Och sen så behöver man ju testa banorna ibland också, innan framförallt när man ska kommentera, det är skönt att ha lite kontroll på det. Och så ibland så blir det någon extra skidtur på eftermiddagen om det finns tid för det innan det blir mörkt.
Ja, tre pass alltså.
Ja, precis. Det blir ju tre pass, ja.
Ja, det blir ju det. Ja. Ja, men precis. Ett plus ett plus ett.
Ja. Det blir. Du har rätt, Jonas.
Jag tänker att du tränar kanske inte lika många timmar nu som när du var aktiv och stod på toppen, men antal pass är kanske fler.
Nej, det är det nog inte. Men det är väl så när man är småbarnsförälder. Man försöker att få in träning där det går. Och mycket sån här transportträning till och från jobb av olika slag och sådär. Är ganska effektiv när det gäller träning.
Ja, det var imponerande i alla fall. Om vi håller oss till tävlandet på touren, eller touren som helhet. Ni får välja vad ni vill. Ludvig, om du ska försöka koka ner touren till någon slags essens. Vad, med lite distans nu, vad tar du med dig?
Men ur ett svenskt perspektiv så har jag ändå landat i sämre än väntat. Det var ju ett antal pallplatser som piggade upp och vi hade Moa Ilar länge i väldigt bra position. Men samtidigt, om jag backar till vilka förväntningar jag hade inför när man såg den svenska truppen, då såg jag ju framför mig någonting annat än att vi skulle stå här med att ingen var på pallen i totalen och ingen etappseger. Så lite sämre än väntat, även om det var många fina dagar där borta.
Mm. Samma fråga till dig då, Anna-Karin.
Ja, men även om det är mycket kritik till formatet av Tour de Ski, och i år där det var en lite, tänkte säga barnvariant utav det hela, men lite nerkortad, lite kortare distanser, så tyckte jag ändå att det var en trevlig tour med lite nya inslag och det hände någonting. Så att även om många tycker att det ska vara som det alltid varit, så tyckte jag att det var ett trevligt format.
Jag tycker inte att det måste vara som det alltid har varit, men jag hade lite känslan hela tiden att det här var mer liksom två världscuphelger man hade slagit ihop. Mm. Håller du med om det?
Ja, men lite så. Och det får man ju ändå ta ett sånt år när det är OS. Där vi på förhand hade trott kanske att det inte var någon som skulle åka Tour de Ski. Men så visade det sig ändå att i stort sett alla världsstjärnor var med. Mm. Och det måste väl ändå vara någonstans målet med att ha Tour de Ski, att ha med de absolut bästa.
Men Jonas, tänker att du vill ha fler platser eller fler tävlingar? Eller vad hade ändrat den där känslan?
Någon mer dag. Någon lite längre etapp. Jag saknar en sån här point to point, alltså Cortina Toblach tyckte jag var en jättehärlig sträcka, och kanske ett land till ändå. Nu var det bara Italien. Jag hade kanske velat haft någon deltävling i Schweiz eller Tyskland.
Mm. Du hade gärna velat byta ut pastan till middag.
Nu åt vi inte så mycket pasta ändå, men det blir mycket pizza däremot. Så där, ja, jag hade velat haft lite schnitz. Nej, jag vet inte vad. Vad heter man i Tyskland?
Sauerkraut.
Sauerkraut och korv hade jag velat ha. Lite mer av. Men det var ju vissa nyheter. En gren var ju ny. En disciplin. Heat must start. Var det så vi enades om att det skulle heta till slut?
Ja, alltså jag ville säga det mer i ett flow. Heat must start.
Heat must start.
Ja, men det gillar du inte.
Jag har ganska synpunkter på det faktiskt. Heat must start. Gillade du det?
Ja, jag gjorde egentligen det. Jag tyckte det var kul med liksom lite fart. Och vi satt ju och kommenterade den där och jag var rädd att det skulle ta väldigt lång tid. Men det flöt på i ett bra tempo. Men sen när vi då ändå kunde summera dagen så märkte vi ju att det var mycket som gjorde att det ändå blev lite orättvist. Det var vissa hit som gick betydligt, hade dragvilliga personer och man kunde liksom jobba ihop sig i ett lag. Och sen så var det vissa hit som inte hade det där. Och då såg man ju tydligt på tiderna att det blev orättvist med tanke på det. Då. Men annars så tyckte jag ändå att det var kul att det var någonting sånt där nytt som kom in och som gjorde att åkarna fick tänka om lite grann och sättas lite ur spel. Mm.
Ja, det var ju kul. Sen är frågan, vill man se det här ofta? Och det landar jag nog i att det vill man inte. Och då kanske det är att vi ska testa någonting annat. Någonting som verkligen kan slå sig in och på sikt bli en VMOS-gren. Det här var ju kul en gång för att det var någonting nytt. Ja. Men jag vet inte tusan om det är någonting vi vill ha återkommande i stor portion.
Nej, alltså det tror jag inte det kommer att bli. Om inte FIS beslutar det. Men just med tanke på hur resultaten blev så tror jag ju inte att de kan. Det går inte att ha en sån typ av tävling i en sån viktig tour som ändå Tour de Ski är.
Kan jag berätta då för er som inte såg den här deltävlingen vad Heat Must Start var det bra?
Ja.
Är för någonting. Nämligen att man körde då, man delade upp hela startfältet på dam- och herrsidan i fyra heat och så körde man 5 kilometer i fristil så fort man bara kunde. Och så skulle man då.
Nej, det var precis så det var. Ja. Så fort man bara kunde. Det var ju det som också var speciellt. Ja. Det var 5 kilometer och det kör man ju aldrig. Och det var riktigt, riktigt jobbigt för åkarna.
Och alla fick en sluttid och i slutändan så jämförde man tiderna då mellan alla åkarna. Och vissa hit gick ju betydligt snabbare än andra. Och de första åkte ju helt i blindo kan man ju säga. Vilket också var föranledde en del kritik. Men jag kan tänka mig att FIS gillade det här för att de vill ha upp många flaggor. De vill ha många nationer, topp 10, topp 15 och det fick de här. Kanada, Storbritannien, USA vann ju. Det var fler nationer högt upp också. Så jag är inte främmande för att det här får vi se snart igen.
Ja, nej men det var det som var det roliga. Att vi fick se lite nya namn och sen ett lite nytt moment med samarbete över nationsgränserna. För det märkte vi ju att det var ju inte bara att man skulle hamna i ett heat med dragvilliga åkare. Så länge samarbetet inte funkar så blev det ju ingenting av det där. Så samarbete var det mycket snack om efter heatmastarten.
Men gillade du det då, Jonas?
Ja, men jag sa ju innan att jag var försiktigt pessimistisk och försiktigt negativ. Och jag är fortfarande försiktigt negativ. Mm. Nej, jag tror att det här är inte framtidens grej. Faktiskt. Jag hade gärna sett att man skruvade på det på något sätt. Kanske att man sidade snarare än att placeringen efter 2 delsträckor avgjorde vilket heat man hamnade i. Och sen hade det varit kul om det på något sätt. Jag fattar att 5 kilometer är långt och att det är jobbigt att köra. Men det hade varit kul om de bästa på något sätt kunde bötas i någon slags final. Mm. Men hur det ska gå till vet jag inte.
Nej, men det saknade jag också lite grann. Det var det jag trodde från starten när det här kom i våras. Eller när det var att det skulle vara någon typ av final. Det är ju ändå häftigt när man får avsluta dagen på det sättet.
Ludvig tog upp det här i början när jag frågade om han tar med sig från touren att Sverige kanske inte presterade så bra totalt sett som vi hade trott eller hoppats från början. Delar du den uppfattningen?
Nej, men så är det ju och det är väl lite så vi har blivit vana att se under den här inledningen utav säsongen, framförallt då på herrsidan där var väl egentligen, ja såklart i några, Anton Gran presterade ju riktigt bra i sprinten, sista sprinten. Sen var det ju mycket upp och ner och det är ju såklart trist att det är så. Sen är det väl det där att Frida och Ebba, när de inte är på topp så blir det väldigt tydligt att även det svenska damlaget inte är där uppe heller som vi är van att ha dem. Sen presterar ju som vanligt Moa Ilar riktigt bra istället. Så att, jag hade såklart också hoppats på mer än vad det blev i slutändan och framförallt då, att vi inte har någon på pallen i den totala ställningen.
OS en månad bort. Är du bekymrad för Sveriges del?
Ja, på ett sätt så är jag ju det. Framförallt på här sidan. Där framförallt William Poromaa och Edvin Anger borde vara lite högre upp. Framförallt William Poromaa behöver liksom, hade han varit 10 placeringar längre fram i flerparten av de tävlingar som var med på, hade jag inte varit orolig. Han har ju också haft de här historiskt sett dålig ingång på säsongen och sen kommit mot mästerskap. Och ser vi till Frida och Ebba, så Ebba är jag inte orolig för. Hon har gjort det där så många gånger, precis som de andra åkarna i det svenska damlaget. De har laddat inför ett mästerskap och så kommer de till mästerskapet och presterar riktigt, riktigt bra. Så att där är jag inte så orolig. Däremot så när det kommer skador inblandat i det här, som hos Linn Svahn, Frida Karlsson, då blir jag mer orolig.
Mm. Reaktion på det?
Ja, man kan säga så här, vi blev bortskämda i Trondheim när det var guld på varje distans för damerna. Jag tror inte vi kan förvänta oss något liknande på OS. Det kommer bli medaljer, men så som det ser ut just nu så kommer det bli ett svagare mästerskap än Trondheim, helt klart.
Mm. Om vi tittar på de som var bäst i toren då, Johannes Hörslott Kläbo vann på herrsidan. Vi kan spara honom och prata mer om honom lite senare. Men på damsidan var det Jesse Diggins, amerikanskan, som var mer eller mindre ohotad i slutändan, får vi väl lov att säga. Åker hon till OS som den stora favoriten hennes sista säsong?
Ja, men hon gör väl det på många av distanserna åtminstone. Det är imponerande hon kan kraftsamla nu när hon gör sin sista säsong i världskuppen. Och det känns som att hon är motiverad på ett nytt sätt och uppenbarligen i väldigt bra form nu. Sen har vi sett genom åren att hon kan dippa ganska hårt också. Mm. Men som det ser ut just nu så är hon nummer ett.
Mm. Dina tankar om Diggins?
Nej, men det vi ibland också har sett är ju att hon presterar riktigt bra på världskuppen. Sen hon kommer till mästerskap så har hon inte riktigt den där toppen som hon har. Framförallt under Tour de Ski, där är hon ju, alltså det var ju helt enormt hur bra hon var i år. Så att jag tror kanske att vi kommer att se andra åkare som har, till exempel Jorda Sundling, som inte ens var med på touren och har en plan, haft den planen under flera års tid att formtoppa sig till mästerskapen. Det kommer ju såklart Diggins också att göra, men jag tror att vi kommer att se större steg hos andra än hos Diggins.
En som var med på touren och som presterade bra, hon vann den första deltävlingen, nämligen sprinten då i fristil, men sen presterade betydligt blygsammare och ganska märkliga resultat, och det är så det har sett ut. Det var ju Kristine Stavås Kista som, jag vet inte om vi kan, ja, vi kan kika på de här bilderna. Det här är ju från jaktstarten då i klassisk stil, där hon var inte bara sist, utan hon var ju nästan så att de fick förskjuta hela tävlingsprogrammet ett dygn, för hon var så långt efter.
Ja, det där ser väl ut lite grann som han du stötte på vägen till jobbet idag, va?
Ja, som åkte i saltade spår. Ja. Vad händer här?
Vi har ju sett henne gå sin egen väg många gånger under hennes karriär så här långt. Och ja, i det här loppet så hade hon ingen, ja, hon hade så ingen anledning att göra sitt bästa. Hon skulle bara ta sig i mål för att kunna ladda om inför sprinten som väntade. Och det här var väl sista varvet då hon inte riskerade att bli varvad. Och då kunde hon ta det precis så lugnt som hon ville. Och hon tänkte inte på att det här ser illa ut, utan hon gör sin grej.
Men det är ju så att är hon inte högst upp eller högt upp, så är det ofta stökigt och turbulent kring Kista. Någonting, ja, händer ju nästan alltid.
Ja, det, även när hon är högst upp så händer det, ja, saker och hon får rubriker. Så. Hon är ju en fascinerande typ. Jag har bevakat henne i många år nu. Jag förstår mig verkligen inte på henne. Ja. Anna-Karin, har du bättre koll? Du bor ju i alla fall i rätt land.
Nej, absolut inte. Det är ju ingen som har koll på henne. Det är ju det som också är lite speciellt med henne. Hon är ju med i landslaget, men ändå inte. Och hon bor ju utanför Drammen, Konnerud. Och det är ju ingen som vet någonting om henne under hela säsongen. Och sen kommer hon till första tävlingen och då får man veta om hon har fått träna bra och om hon är i form. Men hon är ju lite, hon är mystisk och det är svårt att veta så mycket mer än det. Men
är det så? För du bor ju där och befinner dig i skidmiljön i Norge. Ja. Mycket. Alltså bilden som jag har härifrån på distans är att hon bor och tränar på Konnerud. Mm. Där lever hon ganska isolerad. Mm. Hon träffar ingen media. Hon lever sitt eget liv. Och sen kommer hon och presterar ofta bra. Men hon är liksom en enstöring, är det ett rätt ord?
Ja, men lite så kan man väl ändå beskriva det som, och har teamet runt sig, eller framförallt med hennes tränare Lage, som hon är som är en stor del i hennes satsning och som hon litar på till 100%. Så ja, det är så hon vill ha det och det är så det behöver vara för att hon ska fungera och för att det ska bli bra resultat. Hon har ju försökt att vara med i landslaget, men har ju valt att, även om hon är med i landslaget, så är hon ju aldrig med på några läger. Så har det blivit. Ja. Och det är ju lite tråkigt såklart att man aldrig får se någonting utav henne.
Tvärtom, det är en underbar karaktär att ha i världskuppen. En mystisk absolut. Norska som vi absolut inte förstår oss på, som dyker upp och slår svenskorna och lägger ut kryptiska inlägg på Instagram. Som i rak motsats till de här öppna, härliga svenskorna.
Ja,
det är så vi vill ha det.
Jag är Team Svan här.
Det håller jag också med om. Det skapar ju spänning. Ja. Det gör det.
Ja, hur är hon att intervjua?
Ja, oberäknelig. Ja. Ibland får man bara ett svar, ibland är hon på humör och vill skicka lite passningar. Så man vet ju aldrig vad som väntar. Men ja, speciell. Oftast väldigt kortfattad.
Ja, precis. Och det för oss in på sprintbanan i Val di Fiemme, som ju testades nu, den nya OS-banan, som ju vållade en hel del debatt, får man säga, Anna-Karin. Vad såg du av banan?
Nej, men det blev ju nästan som en liten chock där när de första hade åkt kvalet. Och ska vi se om vi får igång någon. Nej, men
vi hade ju åktider på starten. Precis, vi hade ju åktider på närmare 4 minuter på damsidan och nästan 3,5 på herrsidan.
Ja, och det som var lite konstigt var ju att det var ju flera som hade testat den här banan och som hade uppskattat en tid. Och sen så i slutändan så visade det sig att det stämde ju inte alls. Det är ju två backar. Här är vi inne i den sista långa backen då, där det också blir lite så här kan bli lite avvaktande ner in mot stadion. Och sen är det ju den klassiska avslutningen där det är väldigt viktigt att ha en bra position då, in mot stadion. Eller ligger man först så är det ju ofta att de bakom glider om. Eller om man gör som Kläbo och har 40 meters ledning, då klarar man av att behålla den.
Men det var väl främst efter kvalet när vi såg åktiderna. Det var ju då det var chocktillstånd. Mm. Och så tänkte man, oj, det här förändrar ju allt. Ja. Blir det distansåkarna som ska vinna sprinten på OS? Men sen när heaten väl drog igång och finalerna, jag menar, det var ju inga jättekonstiga resultat i slutändan. Det var ju sprinters som var bäst ändå.
Ja, men så är det ju. Resultatlistan blir ju troligtvis densamma. Däremot så kan det finnas vissa sprintåkare som är extremt utpräglade sprintåkare som är van att ha en åktid runt 3 minuter som kommer att tycka att det här är en alldeles för lång bana.
Men om du tittar på de svenska sprintåkare som kommer åka i OS då, Jonas Sundling, Linn Svan, de var inte med här. De satt förmodligen och tittade nyfiket på sändningarna därifrån. Vad tror du de kände?
Nej, alltså för deras del så är det här bra. Alla de sprintåkare vi har i laget, även Johanna Hagström som är en utpräglad sprinter, presterade ju riktigt bra på den här banan. Annars har de ju hög kapacitet och det gynnas de ju av.
Så, att, för så det är inget problem egentligen?
Inte på damsidan, absolut.
Nej.
Inte.
På herrsidan?
Nej, men på herrsidan så har vi ju Alvar Mühlbach. Ja. Så då är det ju inga problem. Nej då, men Edvin, han har också kapacitet, inga problem. Anton Gran var ju 3:a på generalprovet och sen är det ju Alva Mühlbach då, som inte riktigt fick testa hur det skulle gå, men det där kommer ju att bli jättehäftigt när han också nu ska han ju försöka åka en massa långlopp innan OS, men ändå kan spetsa till formen och vässa de delarna som han behöver för att prestera optimalt på den banan.
Men jag hann ju tänka efter kvalet angående sista, eller vilka som ska få åka sprinten på damsidan, att en sån som Johanna Hagström som är en sprintspecialist som vill ha kort och snabbt, okej, men hon kanske hänger lite löst här. Det kanske är mer en Moa Ilar-typ, en Maribom-typ som kommer ta den där platsen, men sen var det ändå Johanna som var bäst av svenskorna. Ja. Så det är det jag menar, att i slutändan så var det väl ju ganska sprintigt ändå.
Mm. Och Mühlbach knäckte ju staven i kvartsfinalen och fick ju inte chansen då. Det var det här han åkte touren för, till stor del ska vi säga, inte bara såklart. Men då är den eviga frågan innan, eller eviga, vi har ju pratat under den här säsongen, staka eller inte staka. Och nu gick han ju med lite fäste för att kunna saxa och utan att skidna gled iväg. Men vad tror du av det lilla han testade OS-banan, vad fick han ut av testet?
Nej, men jag tror han fick väldigt bra besked från den här banan där jag på förhand tror att det var många, eller först så visste vi inte om det skulle vara några stakzoner eller diagonalzoner, förlåt. Och sen är det ju ingen som tror att man ska kunna staka en sån här bana. Det ska ju vara omöjligt. Men han gör ju det ändå. Även om man då i sista backen måste gå ut och saxa, för att där blir det för brant. Och de andra, visst är klart han kan staka den backen, men då går det för långsamt gentemot de andra. Så att han tror jag är glad över att se att det gick att göra så här. Också väldigt kul då att han åker sprinten på ett sätt, eller väljer ett par skidor som vi inte är vana att se i världscupen. Det är ju såna här DP-skidor heter det, det är ju double poling, och det är ju aldrig någon som åker på. Det har väl kanske hänt någon gång, lägger lite fäste under där, så han är ju innovativ också. Det är sällan vi har sett att det är någonting sånt här som händer.
Men är det en ny typ av skida, eller är det bara att andra väljer bort den?
Nej, det är inte en ny typ av skida. Däremot så använder man den ju på långlopp när man stakar, så det är ju ungefär som en skateskida. Men jag frågade en skidleverantör om det här. Är det någon annan som har såna här DP-skidor i undervärldscupen? Eller då var det ett specifikt märke. Och då sa de, nej, det är det inte. Men efter att Alvar stakade i Trondheim så började de fundera. Och då blev det mer intressant att skaffa såna här skidor när de ser att han använder det här. Så att han liksom rör ju om lite grann i grytan och ser ju till att de andra måste liksom steppa upp lite grann. Så att jag tycker det är jättehäftigt.
Tror ni att vi kommer få se någon form av korrigering av banlayouten till OS? Att man försöker hitta en kortare åktid? Det har varit lite tal om det.
Alltså jag pratade ju med tävlingschefen om banan och de var ju supernöjda och så jag har svårt att se att de skulle ändra någonting nu.
Nej, jag tror inte att de gör det. Nu har de sagt att det här ska vara den banan som ska vara på OS. Så att jag har svårt att tro det.
Framförallt så är det väl inte schysst att ändra förutsättningarna.
Nej, exakt.
Nu. De måste ju hålla fast vid det.
Det enda som var, jag tänkte på det här med Kista som gick, det som vi pratade om innan. Hon gick ju där i backen, eller på sista varvet där. Det var ju för att hon skulle åka sprintbanan.
Ja, just det.
Få vara med och tävla. Men så blev det ju ingen start.
Nej, hon blev förkyld.
Ja. Ja, så det var ju lite olyckligt.
Ja,
kan man säga.
Ja, korrekt. Vi har bett er att höja några varningsflaggor, hissa några varningsflaggor, två stycken var, med avstamp i Tour de Ski. Och jag vet inte, ska vi låta Anna-Karin börja?
Ja.
Din första varningsflagga, hissa mig nu. För
vi börjar med Frida Karlssons fot. Hon har ju inför den här säsongen haft en, hon har haft en uppladdning med mycket träning och varit helt skadefri. Och det har ju inte hänt på jättelänge. Så det lovade ju riktigt, riktigt bra. Men så kom ändå den här lilla, ja, jag vet inte hur skadad hon är. Men hon klagade ändå på foten och fick ändå avstå sista tävlingen. Och en skada som är ändå i en fot som har varit en stor problematik för Frida, det gör mig lite orolig. Så att Fridas fot är den första flaggan.
Fridas fot, den andra flaggan.
Elvin Angers kropp, hissar jag en liten,
ja,
liten...
Hela kroppen då?
Ja, hela, alltså hela Elvin Angers, ja, kropp.
Det är mycket.
Han har ju visat vad han går för vid några tillfällen den här säsongen. Även under Tour de Ski. Vi vet alla vad han kan, men det har varit mycket upp och ner. Han har inte fått till det i sprintarna och vi fick höra nu under touren att han känner sig stel i kroppen och får inte till blodtillförseln. Vi hoppas att det är det som behöver rättas till, för att Edvin är ju så viktig för det svenska OS-laget. Egentligen på varje distans behöver vi Edvin i både stafetten och i sprintstafetten. Ja, rakt igenom. En Edvin Anger i toppslag förändrar allting för det svenska OS-laget. En Edvin Anger som inte får till det innebär att vi blir väldigt sårbara för svensk del. Så ja, jag känner mig lite smått orolig, men jag hoppas att de har hittat lösningen.
Om du ska gradera din oro där, hur högt Hissar du varningsflaggen? Alltså halvstång är ju något annat, så det struntar vi. Men hur, var hamnar den?
Jag känner mig lite känslomässig efter en tuff tour. Så det är nästan 10 av 10 nu när jag känner efter.
Okej, okay, ja. Bra. Varningsflagg 2 från Anna-Karin.
Där jag fortsätter väl på det här spåret där Edvin Anger ändå ingår. Och det är ju hela det svenska herrelaget som också har presterat upp och ner, men framförallt ner. Och jämför man med det norska laget så är de ju alltid där uppe. Men i Sverige så är det mycket som är... Det går väldigt mycket upp och ner hela tiden. Och vi har inte de där resultaten som vi hade velat haft in mot ett OS för att lätt kunna ta ut ett OS-lag. Nu är det tävlingar de närmaste helgerna som kommer att avgöra det. Men det är liksom stabiliteten i det svenska herrelaget och att framförallt då, dels så är det ju Edvin som du var inne på Ludde och sen William Poromaa som inte alls presterar där som han bör göra. Och sen blir vi ju väldigt glada när det är ett lopp då, där det går riktigt bra, men det räcker ju inte för att vi ska känna oss trygga in mot OS. Så hela formen på det svenska herrlaget.
Intrycket var att William Poromaa var på gång lite i jaktstarten i klassiskt, men han vurpade ju där när han ändå hade åkt bra inledningsvis.
Ja, men precis. Ja. Och då kommer det ju också in en lite sån där skadevarningsflagg där också med det här revbenet som han klagade på.
Mm. Ja. Revbenet bara, jag fattar inte riktigt. Han hade jätteont, men så fortsätter han tävla och han tar sig upp för Alpe Cermis. Mm. Kan det ha varit av eller vad...
Ja, nu är inte jag någon expert på revben.
Nej, men du är
jag
expert på skidor.
Ja, exakt. Nej, det är klart
hade det varit ett lårben hade du kunnat uttala dig helt säkert. Men just revben är inte din grej.
Ja, hade det varit lårbenet så tror jag det hade varit tufft att ta sig upp där.
Ja, det var av. Ja, jo.
Men det är klart att han har ont. Och man har ont när man hostar och sådär. Det var ju lite, jag tyckte det var väldigt oklart när han pratade om den här hur ont han hade och det kändes som att han visste inte riktigt hur, om det var farligt eller om kan jag köra med det här så att, revben, jag vet inte riktigt vad jag ska säga det. Du kanske har haft ont där någon gång? Har du haft skada där?
Nej, men jag aktar mig för kroppskontakt.
Ja, just det. Mm.
Men jag tänker, hade det varit en allvarlig skada eller någonting som riskerade någonting för fortsättning, då hade han ju såklart inte fortsatt. Han hade ju inget för att testa en sprintbana i Val di Fiemme och han hade ingenting att köra för i totalen i Tour de Ski, så att så illa kan det inte ha varit, eller?
Nej, det var därför jag inte fick ihop ekvationen riktigt. Nej. Det gör jätteont, har ingenting att tävla för, men biter ihop och kör och gör det ganska bra.
Han är väl en hårding?
Det måste vara så att William Poromaa är en riktig hårding.
Mm. Ja, och att han vet att de här tävlingarna behöver jag ha för att ta liksom steget mot formen in mot OS. Mm.
Hade vi en varningsflagg?
Ja, jag har en till.
En till, ja.
Jag har gjort ganska många intervjuer under den här säsongen och tidigare säsonger också. Och det har ju hänt att det mellan raderna har varit lite kritik mot skidorna, att de inte varit helt nöjda. Och det hände ju även under Tour de Ski. Kanske mer i Toblach än i Val di Fiemme. Och det gör också att jag känner en liten oro in mot OS. I VM i Trondheim uppenbarligen träffade de helt rätt. Vi har andra förutsättningar i Italien. Det har varit problem där tidigare år. Och jag känner mig inte 100% trygg. Men jag hade velat ha lite mer formbesked från Valla-teamet. Mm.
Kan du på något sätt lugna oss? De har ju ändå haft ett team med SOK-stöd som har varit där och tittat på förhållandena och utvärderat dem under ett års tid, tror jag, vid några tillfällen för att det ska vara bra på OS.
Ja. Och vi vet hur hårt de jobbar och förhoppningsvis så får de med sig lärdomar bara från den här senaste svängen så att de ska kunna träffa rätt under ett OS. Men det är svårt och det har varit några missar. Mm. Och då känner man lite oro.
Vi som minns Tour de Ski genom åren, Anna-Karin, minns riktiga vallamissar på Charlotte Kalla något år. Emma Wikén försvann något år. Marcus Hellner blev av med chanserna i totalen något år. Just i Val di Fiemme, då var det klassiskt framför allt. Vad är det som gör förhållandena där så luriga?
Nej, men det är väl lite grann det där att det är inte som det är hemma. Det är en helt annan typ av snö, det är en annan luftfuktighet. Och ofta så är det ju så att man vallar bäst med det där man är, det man är van vid. Och det är ju en del i det såklart. Men sen är det ju... Ja, jag vet inte. Men nu har de ju ändå varit där. De har varit där som... Alltså, det här den här satsningen som vi pratade om med SOK, alltså de har ju varit där nere extremt mycket. Men sen har det ju varit många gånger i laget, eller hos åkarna då, där strukturen under skidorna inte har fungerat, har varit fel struktur. Och det här är ju väldigt olika bland olika länder, vilken... Ofta har man ju kanske 3 eller 4 olika strukturer på skate och på klassiskt. Och vissa länder har klarat av att få fram riktigt bra då som fungerar. Som på i Sverige har man kanske lite bättre på klassiskt än på skate. Och det är det som är, det är lättare att testa fram en sån här struktur i Sverige jämfört med nere i Italien där snön ser annorlunda ut. Det är inte helt lätt alltså.
Nej, blir du på något sätt lugnare av den här utläggningen?
Lite
ja.
Ändå.
Ja, blir det?
Ja, lite.
Bra. Skönt. Bra. Jag tänkte att vi skulle... Kolla. Nu kommer en skidåkare åkande utanför. Det här är ju läckert. På Ringvägen i Stockholm. En herre på klassiska skidor. Och med hygglig fart, Anna-Karin, också.
Ja, det där såg ju bra ut. Ja, var, ska han alltså, in i OS-truppen?
Det där är ju... Det var riktigt norskt. Säck på ryggen. Ja. Och stakar här... Ute på Ringvägen. Ja. Jag älskar att se det där. Ja. Det är ungefär som när jag är hemma. Där är det ju, tar man ju T-banan. Eller,
tricken?
Ja, eller det heter egentligen T-banor. Då, det som går upp till Frognesäten och förbi där jag bor. Det är ju så mycket skidåkare på den där. Som åker upp till Marka och så ska de tillbaka ner till stan. Och så är den ju... Ja, det är fullt av skidåkare. Jag älskar att se det där. Kommer inne på Järnbanetorget med pjäxor och grejer. Så jag blir så glad när jag ser det här i Stockholm också.
Och du var ju lite sarkastisk här och sa, ska han in i svenska OS-truppen möjligen? Men, och det vet vi inte. Men en som inte ska in i svenska OS-truppen, som ändå har testat skidåkning på en ganska extrem nivå veckan som gick, ska vi kika på nu. Han heter Ludvig Svahn.
Så du tänkte att 6:e gången på skidor, då är det jättebra att ta sig an? Typ det brantaste som finns i världscupen.
Fy fan vad jävla kul då. Det var ju dagens roligaste nyhet. Faktiskt.
Jag ska ut och åka lite i backen.
Åka lite. Åka lite.
Men du är på riktigt seriös. Du ska liksom utsätta dig för det här.
Ja, alltså det enda är ju om jag skulle skada mig. Det vore ju himla synd.
Nej, det är om du ska åka bakåt.
Ja, exakt.
Men det tror jag inte gör.
Oj!
Ja, det vet jag inte.
Nej, inte jag heller.
Jag är alltså med som coach här till Ludde idag. Han har ju alltså åkt skate en gång hela sitt liv. Jag är lite rädd för när vi kommer upp mot de här brantare partierna hur det ska bli.
Är det här kommer bli mycket brantare än så här?
Om det kommer bli brantare än så här?
Ja.
Alltså det här är platt. Då är det bara att ställa in sig på att du ska in i det branta partiet nu då. Kom igen Ludde, det är bra. Det är svårt liksom att se hur brant det är här. Men hur brant är det egentligen Ludde? Jag
har ingen aning, jävligt brant. Kryp, väx.
Branten här.
Paus.
Jag tror det stopp. Du kör ju ändå 2:ans växel upp här.
Jag vet inte om vi har några vätskestationer.
Jo, det kommer en lite högre upp sen. Det är bars och dricka där.
Oj, 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 oj.
Oj, jag tycker kanske att det är lite värre med lite paus här, men det är hans sätt. Åh, där! Ja, det är så pass, ja. Största skillnaden mellan Ludde och elitåkarna är ju framförallt tiden. Det skiljer ungefär 50 minuter. Jag tror att han skulle kunna kapa den här med en halvtimme till nästa år om man får bättre teknik.
Jag tappade kontakten med högerfoten typ halvvägs in i backen. Jag vet inte om det är för att växan är så hård och kall. Och sen fick jag otroligt ont i armbågen. Jag vet inte om jag fått en inflammation eller något. Men jag uppfann en ny växel ju.
Ja, det är... Vad ska den heta då?
1,5.
Mycket bra. Bra, Ludde.
Ja, som ni förstår så var det här en något nedkortad version av Ludvig Svahns klättring upp för Alper Kärmis.
Hela kommer släppas som en långfilm.
Ja, precis. En lång.
Slow TV.
Men för att fiska upp det här du sa om Edvin Anger tidigare. Känslan hos mig när jag såg det här var att du heller inte fick ut blodet i kroppen tillräckligt.
Nej, det var... Jag fick inte tekniken att stämma riktigt. Men jag har inte åkt så mycket skidor, jag tror att det beror på det.
Ja, du får ge en bakgrund, för det här var det femte gången du åkte i livet.
Sjätte gången i livet, andra gången fristil.
Ja.
Så det roliga var att jag utvecklades ju från botten av backen till toppen. Jag började hitta rätt, kändes det som, längs vägen.
Ja.
Men väldigt kul att testa på. Det var otroligt brant. Det tog lång tid, det var jobbigt, men jag tog mig upp.
Ja, men du gjorde det starkt jobbat. Jag har ju provat den här klättringen själv, för nu är det ganska många år sedan. Så jag vet, den är ju fruktansvärd när man inte alls är tränad för det. Jag tyckte dock att jag fick ut skäret lite bättre än vad Ludvig fick.
Vi behöver inte jämföra.
Nej, det behöver vi inte göra. Man ska inte jämföra jorden. Nej, så vi struntar i det. Men om jag säger så här då, Ludvig fick inte ut skäret riktigt, va?
Nej, alltså det som du sa, alltså det hände ju... Alltså om man jämför de första... 5 minuterna med de sista fem minuterna, så är det ju alltså en enorm teknikutveckling. Skulle en elitåkare ha den utvecklingen, så skulle det ju vara, alltså de skulle åka så fort så att det finns inte. Så det var ju faktiskt ganska häftigt att se att du lyckades med det. Jag vet inte om jag coachade dig så där extremt mycket, utan det var ju mest att försöka få dig upp till toppen.
Men, trial and error.
Ja, men det var jättekul. Du slet. Jag försökte ju ge dig, du fick ju lite festis och grejer där.
Som ett barn.
Ja, precis som ett barn var det.
Ja, du är snäll, Anna-Karin.
Ja, tack.
Men om vi klänger oss kvar vid själva klättringen. Nu var det 20:e gången Tour de Ski avgjordes. Så 20:e gången man gör klättringen upp för Alpe Cermis. Börjar vi bli mätta på klättringen?
Nej.
Nej? Du gillar det här?
Det är ju Tour de Ski. Jonas, börjar du bli lite mätt på jultomten? Ska vi ta bort den från julen?
Ja, för min del... Men om du frågar mina barn, kanske inte. Men
vad tycker du om midsommarstången? Jag är lite mätt på midsommarstången.
Midsommar är en högtid som man kan stryka helt och hållet. Tycker jag. Den betyder ingenting för mig alls. Påsk och midsommar kan man bara ta bort.
Nej. Alltså, vi har ju, jag bor ju ändå i Norge och vi firar midsommar. Alltså, det är extremt
överskattad årstid.
Nej. Alla jobbar ju på fredagar i Norge. Men vi sätter upp midsommarstång, alla svenskar som bor där, och firar på.
Nu föll min poäng lite platt här. Det är mer. Ena var i alla fall att för mig Tour de Ski avslutas med en slalom backa upp för. Vill vi inte ha den, då får vi hitta på ett nytt koncept och ett nytt namn och avgöras på ett annat ställe.
Alltså, jag tog inte ställning, jag ställde bara frågan, är vi lite mätta på klättringen?
Väldigt provocerande undertoner där.
Inte så säker på det. Men det vi kan slå fast är att klättringen gynnar vissa åkare betydligt mer än andra. Om jag formulerar om frågan då, utan att ta ställning överhuvudtaget själv. Får klättringen för stor inverkan på slutresultatet i Tour de Ski?
Ja, delvis så gör den väl det, men samtidigt så ser man rent historiskt, så är ju många utav de här åkarna som har vunnit, det är de bästa som har vunnit det. Alltså nu, visst, Kläbo vinner, men andra storåkare som Charlotte Kalla, Tobias Angrer som var bäst på den tiden, de vinner ändå Tour de Ski. Så jag gillar ju backen ändå.
Ja, den är jätteavgörande. Det har den alltid varit. Det är ingenting som är nytt. Den här gången råkade det vara så att den svenska åkare som låg bäst till, den passade inte för henne. Och då blir det diskussion, och de som inte gillar backen är oftast de som inte är särskilt bra i den.
Många gillar backen, men åsikterna går lite isär i alla fall bland åkarna. Vi ska ta och lyssna på några röster om just avslutningen av Tour de Ski.
Nej, det var ingen skoj alltså. Man kanske inte tror att jag åker allt jag har, men jag kämpar det jag kan liksom upp för backen idag.
Jag tar mig an lopp för lopp och ger mig själv bästa förutsättningar för att åka fort på alla etapper, men det suger att det alltid ska avgöras i en backe som inte liknar någonting annat.
Nej, men det är ju att man kör exakt samma mönster i väldigt lång tid, så det blir liksom inga avbrott eller någonting, utan man bara trycker varje tag och ja, det är liksom 18 minuter ren plåga bara.
Ja, det är mentalt jobbigt och det är fruktansvärt långt upp, och i år var det sjukt kärvt också, så det gick väldigt, väldigt tungt upp.
Ja, den här backen, ja, det är klart att jag hade inte, om jag hade velat åka snabbt i backen hade jag ju inte kört så som jag gjort i början, så att ja.
Jag får väl ge upp den här drömmen om att vinna Tour de Ski någon gång. Fokusera på sprintarna kanske.
Ja, självinsikt där i alla fall hos Anton Gran.
Ja, det är var då bra ändå.
Nej, men, och det är klart att de som är extrema sprintåkare, de gillar väl kanske inte det här jättemycket. Jag minns ju bilderna på Johanna Hagström som gick för sprintpoängen i botten av backen och som sen stannar och pustar och hänger på stavarna och tänker, nu måste jag vila lite inför det. Det blir ju en speciell, det blir väldigt speciellt.
Ja, verkligen. Det var ju nästan en av Tour de Skis höjdpunkter att se Johanna där gå all in i backen och sen ta en liten paus vid den där osten. Men som du är inne på, det är tufft för sprintåkarna, men sprintarna är också tuffa för distansåkarna. Så då gäller det att skapa sig ett försprång så som Kläbo gjorde.
Mm. Så mer klättring?
Nej, inte mer klättring.
Nej, men alltså vi behåller klättringen.
Ja, det tycker jag att vi ska göra.
Ja.
Mm. Men Jonas, du får säga nu vad du tycker.
Jag tycker att klättringen har sin plats, men jag vill absolut ha den i jaktstart. Ja. Jag tycker att den här massstarten man har infört sedan ett antal år tillbaka är nära nog förkastlig.
Mm. Ja, men där är jag med dig.
Och det gäller inte bara det här, det gäller mycket. Alltså jag tänker, längdåkningen är en sport som har svårt att attrahera ny publik, och ska man göra den begriplig, vilket internationella skidförbundet alltid har strävat efter att göra, framförallt så säger man, vi måste göra det enkelt så att de förstår i Italien och Spanien och Tyskland och Frankrike. Mm. Det här är obegripligt. Det är bara att gå till när Kläbo eller Diggins vinner. Kläbo kommer in som 12:a. Han vinner Tour de Ski, den häftigaste, största tävlingen för hela året i världskuppen. Och han kommer in som 12:a och försvinner ju i en deltävling i en extrem klättring. Där liksom man sitter och tittar på de första som går i mål. Jag tycker det är ovärdigt nästan att man inte kan liksom presentera mästaren i Tour de Ski bättre. Det var ju mycket bättre i jaktstarten förut. Så att där har man ju ett jobb att göra.
Det betyder ju att du och jag måste göra ett bättre jobb.
Ja, det kanske vi kan göra också, men det, jag tänker att det spelar mindre. Jag har ju refererat friidrott i 100 år också. Det är samma i 10-kampen och 7-kampen i friidrott, där den olympiske mästaren kan komma in 40 sekunder efter segraren i den sista grenen 1500 meter eller 800 meter. Och det spelar ingen roll vad du säger. Alltså, att förklara skeendet för någon som inte till vardags följer den sporten. Och där ska du dessutom räkna en massa poäng. Här är det kanske lite enklare, för där ska du översätta det i en tabell på ett annat sätt. Men jag tänker att här finns det ett problem som är väldigt lätt att bygga bort, men man väljer att inte göra så.
Ja, ja. Nej, men alltså, jag tror nog att de flesta är eniga i att det ska vara en jaktstart på sista etappen.
Ja, ja, det är fel tänk bara. De ville göra om den så att man ska hylla den bästa klättraren. Men det är klart att vi ska hylla vinnaren av Tour de Ski.
Ja, det känns ju mer primärt. Och så kan man hylla den bästa klättraren i andra hand sen, så som man gjorde tidigare. Men bra. Johannes Kläbo, höstlott Kläbo, vann igen. Det var ju till och med så att han var så överlägsen så att på tal om att säga fel så råkade jag säga att han var bättre än sig själv faktiskt när han gick i mål. Hörde ni det i referatet? Ska vi lyssna här på hur det lät när Kläbo gick i mål?
Här har ni segraren utav Tour de Ski i mål, Johannes Höstlott Kläbo. Det blir nästan minuten, men han vinner totalt och han blir historisk därmed. Han vinner sin femte totalseger. Det är en mer än vad Kolonia, Kläbo, Kowalczyk och Therese Johaug mäktade med.
Ja, han är uppfattare nu då.
Ja, men det är ju nästan poetiskt på något sätt. Det här måste man verkligen bearbeta. Han har en mer seger än sig själv. Alltså den tidigare versionen av sig själv. Men nu har han tagit ett nytt kliv. Ja.
Kläbo 1.0 är distanserad av Kläbo 2.0. Han är så bra så att han är bättre än sig själv.
Ja.
Och det är ju snudd på att det blir en metabeskrivning som är omedvetet väldigt bra.
Ja, alltså många kommentatorer...
För det var inte medvetet, ska jag säga.
Nej, men många kommentatorer, de säger bara det man ser. Ja, vi ser. Men du säger saker som får en att verkligen tänka till. Det gillar jag.
Ja, och jag har tänkt på det där några dagar också sen jag refererade det. Vad menade jag egentligen? Men vann gjorde han och...
Du är bättre än dig själv.
Ja, det är jag.
Ja. Men du tänkte inte på det när du sa det?
Nej.
Nej.
Nej, och Johan Olsson satt ju bredvid och sa, jo, men jag hörde att du sa det där. Men vad fan, jag tänkte inte att du skulle rätta med det. Nej, det tänkte han hade ingen tanke på. Så var det. Å andra sidan så är det ju när man gör många timmar direktsändning, det vet ni ju själva, under en vecka så blir det ju lite härliga. Var det inte Johanna Ojala som råkade kalla Astrid Lindbäck, den svenska media...
Astrid Lindgren, ja.
För Astrid Lindgren också i sändningen. Det måste man gilla.
Ja,
men Astrid
det var
blev...
mer av en miss kanske.
Ja. Astrid blev glad.
Ja, ja, absolut. Det är en fantastisk jämförelse. Men om vi pratar om Kläbo.
Ja.
Han är överlägsen. Och kan ju åka och kontrollera det här. Och det är också ett problem då kanske med den här sista klättringen. Han har ju stenkoll på tiderna. Han vet ju exakt hur mycket han måste gå för det här. Varför är han så bra?
Han, precis där du säger, han har stenkoll. Han lämnar ju ingenting åt slumpen. Det kan ju kanske kännas, se ut som att Kläbo liksom, när han åker en sprint, att han leker sig till en final och han leker sig genom en ja, men leker sig igenom tills att han vinner. Men så är det ju inte. Alltså, det är ju, han är väl kanske den personen som är mest noggrann utav alla skidåkare i hela världen. Och det är liksom ingen slump att han är där han är. Utan det är extremt hårt arbete som har gjort att han är bäst på alla de här detaljerna som vi pratar om. Det är taktik, det är teknik, det är... ja, jag vet inte hur många olika grejer vi ska räkna upp, men strategi. Mm.
Men jag tycker också efter Davos, när han inte var 100%, då fick man ju känslan av att ja, men han är ju faktiskt mänsklig. När han inte är på topp, då vinner han inte. Mm. Han måste vara ja, helt skärpt, helt på topp för att vinna. Och då blir det nästan mer imponerande nu att se hur han håller ihop det hela vägen. Mm.
Mm. Är han tråkigt bra?
Det där var också en sån där fråga med lite undertoner, tycker jag. Nå, tycker du att han är tråkig, Jonas?
Nej, jag tycker inte att han är tråkig. Men han är ju
inte... Svår fråga, lämnar vi över den tillbaka till Jonas. Ja.
Nej, men han är ju ingen Petter Northug som det slog gnistor om och som man, man liksom väntar på en intervju med honom efteråt. Men det är ju väldigt få som är det, på andra sidan.
Ja, det
han är ju att... bättre skidåkare än Petter Northug, det är han ju.
Han är ju perfekt. Och då kan man ju välja att tycka att det är tråkigt eller imponerande. Mm. Och man pendlar väl lite grann däremellan. Och det var kanske därför en sån Davos-vurpa gör att man blir mer imponerad igen. För att han inte kändes perfekt. Men nu är han perfekt igen.
Nu är han perfekt igen, ja. Vi bad ju dig, Anna-Karin, att konstruera en tour som Johannes Hösflot Kläbo inte vinner.
Mm.
Ska vi kika på den?
Ja, vi får göra det.
Ja. Och, hur vill du att de här dagarna, etapperna ska se ut? 6 stycken?
Ja, det enklaste hade ju varit att bara köra 6 stycken Alpecermis. Då hade han ju troligtvis inte vunnit. Men för att försöka ändå
det
göra...
Det är en väldigt märklig
tour. Ja, men jag har ändå försökt att göra det här till en ganska normal Tour de Ski ändå. Men det jag har gjort då är att istället för att man får 60 bonussekunder så får man 30 bonussekunder för sprintarna. 10 km fristil är ju inte Kläbos favorit, så den lägger vi in där på andra etappen. Och sen så blir det då en jaktstart där han troligtvis kommer att vara i tät, men på banan i Toblach så har vi sett under tidigare år att den som leder, den blir oftast, de andra äter in avståndet betydligt, alltså avsevärt under just den etappen. Jag vet att det var så för Harald Östberg Amundsen för, ja, det är väl 2 år sedan. Så då tänker jag där att de andra bakom jagar och då minskar ju hans ledning betydligt där. Och sen så blir det en till sprinta, han får bara 30 bonussekunder där. Och en massstart där det blir lite avstånd. Men han kommer ju ändå vara i ledningen. Men jag tänker ändå att han kommer att ha, istället för som han hade den här gången, så är det kanske nere på 30 sekunder eller någonting. Och då klarar han inte av att behålla ledningen upp på toppen.
Nej.
Men är det en jaktstart då, sista dagen, då kommer det ju att bli ännu mer spännande.
Men är inte grejen också att vi vet ju inte exakt hur vasst Kläbo kan klättra, för
nej,
han har ju kunnat gå ut och just kontrollera vid de allra flesta tillfällena i alla fall.
Mm. Men hade det varit en jaktstart då, den där sista etappen, ja, då hade vi verkligen fått sett det. Och skulle han ha 30 sekunders försprång den dagen, då kommer han ju få köra absolut allt han kan uppför där för att behålla den ledningen.
Vet ni hur Tour de Anti-Kläbo kommer sluta?
Kanske med en Kläbo-seger. Det hjälpte
jag,
inte.
Jag gjorde mitt bästa. Men, nej, men alltså, det är ju svårt.
Ja.
Om det inte ska vara som... vi vet att Alpecermis är inte hans favorit. Men han är ju ändå... han har varit, jag tror han har varit 6:a som bäst uppför där. Och det är ju inte dåligt. Och skulle han åka allt han kan så är han ju kanske topp 4-5 där ändå. Så det är svårt. Men,
hade du velat ändra på något?
Ja, alltså skulle vi bara få in någon annan sport? Alltså etapp 2 kanske innebandy eller något. Han är säkert bra på det också.
Ja, eller viktväst.
Skidskytte.
Ja, vem vet. Ja.
Hörrni, vi hade ju föreslagit lite ändringar också. Eller jag ska föreslå lite ändringar i touren. Nu har vi varit inne på en del av det. Men om ni grabbar de här greppar pingisrackerna med tumme upp och tumme ner. Och så får ni göra just tumme upp eller tumme ner på några påståenden här då. Och den första har vi varit inne på. Men om jag säger så här, ta tillbaka jaktstarten i sista etappen. Så är ni eniga om detta. Bra. Då behöver vi inte prata om den så mycket mer. Korta ner etappen före backen börjar. Till exempel skippa varvet på arenan och gå mer tajt på klättringen. Det tycker ingen av er. Varför inte, Ludvig?
Nej, men de ska ju vara lite möra in i backen och det är ändå ett taktiskt spel på vägen fram. Det är inte bara transportsträcka. Och sen ska det också vara som det alltid har varit.
Såklart. Ja.
Jag kommer inte ihåg, jag var ju ändå med på den här första upplagan. Jag undrar om vi åkte verkligen en hel runda där eller om vi bara stack ut. Jag kommer inte riktigt ihåg.
Aj.
Eller om man har förlängt den där de sista åren.
Jag kommenterade det, men jag kommer inte ihåg heller faktiskt. Men jag tänker att det kan ju vara bra kanske med lite separation innan de ger sig in på det här trånga spåret. För där kan det ju bli väldigt tajt annars.
Ja.
Men jag tycker själva Marcialonga spåret är ju, framförallt på herrsidan nu när Anger låg först där med någon av norrmännen.
Mm.
Så det gick ju inte fort. Det blir ju väldigt mycket transport.
Mm. Ja, nej, absolut. Men nu på den tiden då i starten där så var det ju inte direkt några sprintpoäng i första backen.
Nej, nej.
Eller i första delen av backen. Men så det har ju blivit andra delar i touren mot vad det var ifrån starten.
Ja, men vi behåller det som det tycker ni. Men den här ändringen då, köra backen i klassisk stil. Men ni avvaktar varandra i
det. Nej. Man måste ju få tänka lite.
Ja, okej. Ja, vad tänker du då?
Jag har ju bara kört den i freestyle, så jag har lite svårt att se hur det ska vara.
Du kan bara relatera till
freestyle. Ja, det är det jag kan relatera till. Ja.
Bra, vad säger du? Du vill inte heller göra det?
Nej, jag tror att det kommer att bli tjuvskate. För att det är så pass brant och då är det svårt att hålla i... Det blir ju saxning där och det blir svårt.
Mm.
Så att jag tror inte att det skulle fungera.
Nej.
Och den sista här... Det blir väldigt många spår upp för backen.
Ja. Ja, det, precis. Det kan ju bli en utrymmesmässig problematik.
Ja.
Så är det ju. Den sista här... tror jag inte på själv. Vi skiter den och går vidare istället. Ja, men jag glömde bara.
Ja.
Ska vi blicka fram mot OS?
Ja, det var de.
Ja, det var de. Okay. Vi nöjer oss där. Ja. Tror jag. Vi blickar mot OS istället. Ska vi spika OS-truppen? Den är klar på damsidan. 8 damer är uttagna. Det är 4 herrar, va? Uttagna på här sidan. Där har ni dem. Gran, Mühlbach, Poromaa och Anger. Om vi ska ta och fylla på där då, så har ni fått varsitt papper och varsin penna. Så får ni göra det här, var och en för sig.
Den bästa av världen skulle man ju vilja få avvakta lite grann.
Mm.
För det är några tävlingar kvar.
Men ja, det är kopparskidan i Falun till helgen till exempel.
Men det blir ingen bra tv om vi ska sitta här i några dagar och vänta.
Nej, men det är ju självklart att det är så. Att man vill ha in de tävlingarna som är kvar.
Ja.
Men vi får ju ta det så som det ser ut nu.
Precis. Det vi vet är det vi vet idag. Sen är det ju världscup nästa helg i Oberhof och det är ju världscup om 2 helger i Goms. Sen vet jag inte exakt hur länge de tänker vänta innan de spikar truppen definitivt. Men vi tar ut truppen idag. På damsidan är det ju Ebba Andersson, Frida Karlsson, Jonas Sundling, Lin Svan, Maja Dahlqvist, Moa Ilar, Johanna Hagström och Emma Ribom. Så där finns ju ingen plats kvar, men nu tar vi ut de resterade. Du suddade.
En stav var ju som en kratta.
Jaha, det var inte att du ändrade dig i skrivande stund, så att säga. Då, för att vi inte ska tappa allt för mycket tid när ni bara sitter och skriver, så låter jag Anna-Karin börja.
Ska jag hålla upp den kanske?
Ja, håll upp den. Det är väl härligt.
Den. Det är väl inte någon sådär...
speciellt. Persson står det överst.
Jesper Persson, han tog jag ut redan under... Tour de Ski med tanke på att han vann en skandinavisk cup och det är inte helt lätt att göra det. Så att det är svårt att gå förbi honom där som den sista sprintåkaren.
Mm. Gustav Berglund?
Gustav Berglund har presterat bra. Inte jättebra på touren men tycker han har visat tidigare under säsongen. Och Truls Gisselman gjorde det bra delvis under touren. Är ju en åkare som skulle kunna ha varit riktigt eller högaktuell in mot den här säsongen, men så har det ju inte gått som det har gått och gått så bra och, men visade ändå där. Och sen har vi Johan Häggström och han har inte presterat, men han har varit på pallen i en sprintstafett tillsammans med Edvin Anger, och framförallt så är han till skillnad mot de flesta här en hybridåkare som kan åka både distans och sprint. Och då är han viktig att få med in i laget som en typ av reserv också. Ja.
Tänk på det sprintstafettlag också, möjligen, eller?
Absolut.
Ja. Mm. Och vad står det på din då, Ludvig?
Ja, du gav ju mig en sån här tjock penna, så nu ser det ut att jag skriver som en treåring. Det är hopplöst.
Vad står det där? Berglund står överst.
Ja, så jag har ju också Berglund, Gisselman och Häggström. Häggström har ju varit på pallen just sprintstafett.
Ja, just det.
Jag är också inte helt övertygad om Häggström. Jag kan lansera en liten joker alldeles strax.
Ja. Men det är nästan en joker att slänga in Danielsson också.
Ja, Emil Danielsson, han ska till OS. Det var ju tävlingar i Finland här förra helgen. Han fick inte till i sprinten där, men han visade form i distansloppen. Så jag har ändå en liten förhoppning om att han ska hitta rätt lagom till OS. Mm. Han har ju till skillnad från Jesper Persson gått vidare från kval i världskuppen. Han har till och med varit topp 10 just i Val di Fiemme, absolut, på gamla banan. Vi har en ny bana nu. Men på något sätt så känner jag mig trygg i att han har en kapacitet och en potential att han kan göra skillnad på ett OS.
Men när du säger att han åkte bättre på distans än på sprint, så gissar jag att du ändå vill vara tydlig med att han åker till OS som sprintåkare och inte som något annat.
Absolut, absolut. Men han visade ändå att det finns någon sorts form som kanske är på gång där, även om han inte fick till det i sprinten. Jag förstår, Jesper Persson ligger väldigt bra till efter sin seger, men när han har fått chansen i världskuppen har han inte gått vidare från kvalen. Det var därför jag famlade lite efter något annat sprintnamn och fastnade på Emil Danielsson. Mm.
Vem är jokern då som du sitter på? Faisa?
Kalle Halvarsson.
Är det Kalle?
Kalle Halvarsson har ju anmält sig till kopparskidan. Och, nej, men det är som Anna-Karin inne på, man vill ha med Häggström för han är mångsidig och rutinerad. Det är ju även Kalle Halvarsson, om han skulle göra någonting bra. Det han gjort hittills den här säsongen har varit uselt. Mm. Men kommer det någon sorts formbesked från Kalle, så blir han ju omedelbart aktuell.
Hur mycket lite form, eller hur lite mycket form måste han visa för att bli aktuell här då? Att räcker det med att han visar att han är pytte på gång?
Alltså han var ju, vad var nu då, 1-10 eller någonting efter på Skandinaviska cupen förra helgen. Och sen åkte han lite bättre dagen efter. Och då sa han ju att det finns hopp.
Ja.
Men
det är en sak vad man säger och en sak vad resultaten visar.
Ja, nej, alltså han kommer ju behöva förbättra sig i över en halv minut till nästa helg. Jämfört då med de som hade vunnit där. Sen är det ju inte samma konkurrens i Sverige. Så att den är ju svår. Mm. Men jag hoppas ju fortfarande också på Kalle Halvarsson. Men det är långt ifrån den formen som man är nu, och det behöver då ske framförallt fram till, vad blir det, fredagen när det var klassiskt, va, tror jag. Och sen är det sprinten även som han kan köra, och sen behöver ju det också leda till att han bör ju ut på en världskupp för att visa där också, för att kunna ta sig vidare.
Succé i kopparskivan, rätt in i världskuppen, prestera där också, och sen OS-biljett till Kalle Halvarsson.
Heter det ens kopparskidan?
Ja.
Det gör det. Bra, snyggt. Torgny Mogren, Radiosportens expert och den gamle storåkaren, stack ut näbben här för någon vecka sedan eller några dagar sedan och sa att det kanske inte ens behöver... Vad är det?
Ja, vad kul uttryck.
Ja. Och sa att vi kanske inte ens ska skicka 8 stycken på här sidan. Vad tänker ni om det?
Ja, jag tänker det är väl en fråga för SOK, men om vi har 8 platser, det är väl... Så som det ser ut på här sidan känns som att vi behöver väl 8 namn, så att man kan gå lite mer på dagsform också, att man inte är helt låst. Mm. Så jag ser gärna 8. Nu sticker jag ut näbben och säger att jag ser gärna 8 svenska herrar på OS.
Ja.
Ja, nej, absolut. Vi behöver ha de som går och tar ut, och de kommer att ha olika form. Och det kommer att vara, kanske eventuellt så är det någon som är sjuk, så att absolut ska vi ha 8 åkare.
Ja. Och när vi sitter här om en vecka och surrar, då har kopparskidan avgjorts. Mm. Då laddar vi för världscup i Oberhof också. Dimman och blåsten i mellersta Tyskland. Vad hoppas ni har hänt under helgen som vi sitter här och pratar om då? Är det Kalles comeback som är Eller ska
ja, annat? Ja, absolut. Jag hoppas ju att vi kommer att se... Hur undrar det med Jens Burman egentligen? Han var ju sjuk.
Ja, var han, inte han var inte anmäld när jag kikade.
Okej. Okay. Då är ju det kört, förmodligen då. Ja. Men vi vill ju se form från flera åkare som inte har presterat under säsongen. Och framförallt är det ju Kalle. Han är ju viktig i en svensk OS-trupp med tanke på när vi har pratat om de här hybridåkarna. Han kan ju åka både... Han satsar ju mot sprint i år också. Han kan åka stafett och han kan åka distans. Så att han är jätteviktig. Men då måste han ju få upp farten avsevärt.
Men det är lite så här, vem som helst, ge oss ett formbesked.
Ja.
Lite så.
Ja, vi får se. Mm. Om en vecka är vi tillbaka 9:00. Det blir ur spår. Ännu ett avsnitt. Nu säger vi tack och hej för nu. Vi påminner om kommande sändningar. Det är ju Tiki-Taka och Godmorgon NHL som ni vet i vanlig ordning som rullar på. Det är i stort sett full omgång i Premier League ikväll och imorgon är det ju ett stormöte i just England. Arsenal mot Liverpool. Någonting att se fram emot. Och se fram emot kommande skidtävlingar gör vi också. Världskuppen är tillbaka. Inte nu i helgen men nästa helg alltså. Men innan dess ännu ett urspår nästa onsdag. Säg tack och hej så länge!